Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Innan vi börjar så vill vi varna känsliga lyssnare för att den här podden innehåller starka och obehagliga scener.
Ja du, jag älskar min dotter. Men jag kan aldrig, aldrig förlåta henne vad hon har gjort. Hon har tagit halva min familj.
Det är ingen som tänker på hur jag mår. Ingen frågar hur jag mår. Jag har blivit anklagad att döda min pappa. Min pappa stod mig närmast av alla. Jag har blivit avklippt från hela min familj.
Det är en tidig morgon den 8 maj 2017 i Mälarstaden Västerås. Vid den här tiden på året så borde vårsolen sprida sin värme åtminstone över de södra delarna av landet. Men den här dagen så kryper temperaturen med nöd och näppe över nollan. Det snöblandade regnet och den isande kalla blåsten bildar en dystopisk kuliss till det drama som snart ska komma att utspela sig i Västmanlands tingsrätt. Det är den första rättegångsdagen i det som kommer att bli ett av Sveriges mest hårdbevakade brottsfall i modern tid. Redan en timme innan rättegången ska börja så ringlar en lång kö utanför byggnaden med både privatpersoner och journalister. Och flera mediehus rapporterar live på plats.
När vi kom hit vid strax innan 8, tingsrätten öppnade 8, då var det kö in.
Vi hör Johanna Wåhlstedt som rapporterar för Aftonbladet TV.
Sen måste man gå igenom en säkerhetskontroll som ser ut på flygplatser ungefär. Och precis bakom mig här, det är ju där som själva dörren in till sal 1 är. Och där har ju då alla fotograferna stått som i en klunga för att de vill ju såklart ha en bild på den här 42-åriga kvinnan. Folk har haft stegar och för att få så bra bild som möjligt. Och det är en extrem medienärvaro i det här otroligt uppmärksammade fallet.
Strax efter klockan 9 öppnas dörrarna och åhörarna börjar välla in. Huvudpersonen för dagen, Johanna Möller, sitter redan på plats där inne bredvid sin försvarsadvokat Amanda Hikes. Johanna vänder sig nyfiket om för att se vilka som kliver in i rättssalen. Och en av alla åhörare på plats den här dagen, det är journalisten och författaren Lars-Olof Lampers. Ett år senare kommer han att publicera boken Svenska fall, sommarstugemordet i Arboga, som den här podden är baserad på, tillsammans med advokaten och författaren Thomas Bodström. Lars-Olof följer den 20 dagar långa rättegången in i minsta detalj. Och det är alltså han som kommer att navigera oss genom den här minst sagt uppseendeväckande berättelsen.
Drama, en dokusåpa i svart. Man skulle nästan kunna kalla det för en skräckversion av Wahlgrens värld. Det är väl så man kan sammanfatta det här fallet enklast.
12 minuter över 9 inleds rättegången i Västmanlands tingsrätt. Än så länge kan ingen av åhörarna ens föreställa sig vilken dramatik som väntar dem inne i rättssalen. Och mitt i händelsernas centrum så står alltså den 42-åriga sexbarnsmamman Johanna Möller. Du lyssnar på Sommarstugemordet i Arboga. En dokumentärserie i 4 delar om det uppmärksammade mordet i Arboga 2016. Dokumentären är alltså baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Jag som pratar heter Tove Friman Leffler och det här, det är del 1.
Jag håller på död. Vad är det som har hänt för något?
Jag är helt blodig. Jag tror att min man är död i sängen. Jag tror att det är någon som har varit inne här och skadat oss.
Klockan 23.09 den 3 augusti 2016 får SOS Alarm ett telefonsamtal från en väldigt uppriven kvinna. Till en början med så är det svårt för operatören att få grepp om situationen.
Jag är helt blodig. Jag dör snart.
Ann-Kristina, du måste berätta för mig vad det som har hänt.
Det vet jag inte. Jag vaknade av att... Att jag är helt blodig. Det är bråttom.
Okay.
Kvinnan som heter Anki säger att hon är i sin sommarstuga ute i Granliden. Men det tar en bra stund innan operatören lyckas uppfatta adressen rätt. Och dessutom så måste operatören försöka skapa sig en bild om det rör sig om ett pågående brott eller inte. Och samtidigt så växer desperationen hos Anki som undrar varför hjälpen drar ut på tiden.
Vi måste komma nu.
Det är ett långt samtal i tre kvart, någonting sånt där. Och det är ju för att den här operatören som pratar med Anki när hon är svårt skadad måste ju försöka hålla henne vid medvetande under tiden som polis och ambulans är på väg dit ut. Och på det viset så gör ju den här operatören faktiskt ett ganska bra jobb. Anki är ju med hela tiden även om man hör här att hon håller på att falla in i medvetslöshet.
Det är nästan ett år senare som Anki berättar i detalj inför rätten vad hon minns från den här attacken. Hon och hennes man Göran Möller, de lever ett stillsamt och ganska inrutat liv i sin sommarstuga i det natursköna Granliden som ligger precis vid Hjälmaren. Pensionärsparet bor i ett fint gammalt falurött hus med vita knutar som ser ut som taget direkt ur Astrid Lindgrens Bullerbyn. Och man behöver bara ta en liten promenad över den stora grönskande tomten för att komma ner till en helt egen strand med en stor brygga. Både deras barn och deras barnbarn älskar att komma på besök och bada där på somrarna. Och just den här onsdagskvällen, den är väl egentligen som vilken kväll som helst. Paret äter middag tillsammans framför tvn som vanligt och sen går Anki och lägger sig vid 10-tiden medan Göran sitter uppe och tar en whisky framför nyheterna som han aldrig missar. När nyheterna är slut så går han upp och lägger sig bredvid Anki, som redan sover djupt. Men helt plötsligt vaknar Anki av att hon får en smäll. Hon tror först att det är Göran som armbågar henne, som han brukar göra när hon snarkar för högt. Men när hon tittar åt hans håll så ser hon hur han ligger i en konstig vinkel, längs med huvudgaven på sängen.
Och då ser jag någon sitta gränsle vid Göran. Så fort jag reser på mig så frågar Göran, vad gör du för någonting? Och han svarar inte. Och sen fortsätter det. Och någon som är på mig hela tiden. Och jag håller upp armarna för huvudet. Och det slutar inte. Jag tänker, nu har han blivit tokig i huvudet. Så vad håller han på med? Och sen är det väl någonting som händer med mig som gör att jag svimmar av.
Anki vet inte riktigt hur länge hon är avsvimmad. Men när hon vaknar till efter en stund så kan hon knappt se någonting. Det visar sig att hon har blivit huggen med en kniv precis vid ena ögat och det rinner blod över hela ansiktet. Hon trevar efter Göran och känner att han ligger helt orörlig bredvid henne i sängen.
Sen blir jag så fruktansvärt trött så jag lägger mig ner och det är så skönt. Det är så varmt och blött och det visste jag väl inte då vad det var för någonting som var varmt och blött.
Sen vaknar Anki till igen och lyckas med stapplande steg ta sig ut i badrummet. Där inne upptäcker hon att en tand ligger lös i hennes mun och hon lägger den på handfatet och tittar upp mot spegeln ovanför. Med det ögat som hon fortfarande kan se hyfsat bra med.
Och jag fattar inte vad det är för någonting jag ser. För det där stämmer inte med den bild jag har av mig själv. Så jag tänker jag kanske skulle duscha eller något. Men sen orkar jag inte det. Så går jag ner till vardagsrummet och sätter mig där. Och...
Det första Anki tänker är att hon borde ringa sin dotter Ebba. Men hon inser ändå ganska snart att hon behöver akut hjälp och ringer 112.
Och sen var det bland de tjatigaste 45 minuterna i mitt liv. Jag fick beskriva vägen om och om igen. De fattade inte vad jag sa, tyckte jag. Till sist så blev jag arg.
I det tillstånd som Anki befinner sig så förstår hon inte att den här operatören hon pratar på för att hon ska lyckas hålla Anki vid medvetande tills hjälpen kommer.
Och jag tänkte jag måste kanske göra någonting. Jag kanske ska gå ut i kök och hämta en handduk. Jag kände ju att det var stora hålor i ansiktet och tungan var ju trasig och det rann blod på armarna och över hela mig. Och jag satt där i fårskönsfåtöljen och tänkte att min fina fåtölj, nu blir den helt förstörd. Och det plaskade med blod. Jag kommer ihåg jag satt och skvätte så här med, och det bara rann blod.
Alltså hon har ju fått ganska många knivhugg. Några som är djupa, ett i bröstet till exempel. Hon har ett som har tagit rakt genom kinden i princip. Hon, av det skälet så har hon ju svårt att prata också. Sen har hon flera ytliga knivskador på armarna. Och det är ju vanligtvis då, så är det väl här också, ett resultat av att hon har försökt avvärja hugg då, som har kommit mot henne. Så att hela hon är ju i princip helt nedblodad.
Anki har nu tappat så mycket blod att hon inte orkar ta sig upp ur fåtöljen. Och det tar tid för polisen och ambulansen att hitta ut till sommarstugan som ligger drygt en mil söder om Arboga. När de väl är framme så parkerar ambulansen först en bit från huset medan polisen går in för att säkra platsen. Inne i vardagsrummet så hittar de Anki som sitter rejält omtöcknad och utan kläder i en fåtölj. Hon är svårt skadad och helt täckt med blod.
Fortfarande är de inte säkra på om det är en gärningsman kvar i huset, så att de tar sig försiktigt upp för trapporna då, för hon säger ju att hennes man ligger svårt skadad eller till och med död där uppe. Och när de kommer upp dit så ser de ju då att han ligger där i sängen väldigt blodig, livlös. De konstaterar att han är död och nu kan de gå ner och ta hand om Anki då.
Trots att Anki säger att det är någon som har tagit sig in i huset och attackerat dem, så kan faktiskt polisen i det här läget inte helt utesluta att det är hon som har huggit ihjäl Göran.
Och det kan ju tyckas väldigt märkligt alltså, men så är det. Det har hänt liknande såna här saker förr i kriminalhistorien, så att det är ju mer att det går inte att utesluta.
Till slut är i alla fall läget tillräckligt säkert för att ambulansen ska kunna köra ända fram till gården.
Och då vet jag att jag gick ut till ambulansen själv och jag sa att jag måste ha skor på mig. Jag tänkte inte på att jag var naken, bara att det var så mycket grus på gården som gjorde så ont i mina fötter. Så jag fick det och sen åkte vi iväg.
Anki får med sig ett par skor och sen åker ambulansen snabbt iväg med henne mot sjukhuset. Och när de kommer fram är hon i väldigt dåligt skick.
Men hon är ju vid medvetande och hon ska ju då delges den här misstanken så snart som möjligt. Så att vid 4-tiden på morgonen ungefär så sitter en polis ner med henne under bara några minuter och meddelar henne att hon är misstänkt då för det här. Och hon reagerar knappt på det där alltså, vilket man skulle kunna tycka är konstigt, men hon är ju naturligtvis alldeles för skadad och omtöcknad och chockad och allting sånt för att kunna reagera och ta in det här, tror jag, överhuvudtaget.
Att någonting har hänt här är uppenbart och att det skulle handla om ett brott, det är det vi utreder nu.
Vi hör polisens presstalesperson Lisa Sannervik i Sveriges Radio P4 Värmland.
Ja, hon vårdas fortfarande på sjukhus och vi tror att vi tidigast under morgondagen kommer att kunna förhöra henne. Jag kan däremot inte bedöma hennes skadeläge.
Redan dagen därpå så uppstår det ju i sociala medier en diskussion kring den här händelsen och man känner igen vissa namn då och drar paralleller till en händelse några månader tidigare, nämligen den som kallas för sexskandalen på HVB-hemmet i Eskilstuna.
Ja, den här chockartade tragedin i sommarstugan är nämligen inte det enda som har drabbat familjen Möller på senare tid. För bara några veckor innan mordet, den 16 juni 2016, så publiceras ett avslöjande reportage i Eskilstuna-Kuriren. Och huvudpersonen i deras story, det är ingen mindre än Anki och Görans ena dotter. Artikelns rubrik är "Här har chefen för boendet sex med flyktingpojkar". Och i artikeln intervjuas två killar i övre tonåren som kommer från Afghanistan. I samband med att de kommer till Sverige så placeras de på ett hem för vård och boende i Arboga, ett så kallat HVB-hem. Och där lär de känna föreståndaren för hemmet, en kvinna i 40-årsåldern. Vi hör Elisabeth Lidén som är reporter på Expressen återberätta Eskilstuna-Kurirens stora avslöjande.
En chef för ett privatägt flyktingboende i Mellansverige utreds nu efter att två, enligt Eskilstuna-Kuriren, minderåriga asylsökande pojkar anklagat den kvinnliga chefen för att ha utpressat och hotat dem med utvisning om de inte gick med på att ha sex med henne.
Killarna ska alltså ha tvingats till ofrivilligt sex med föreståndaren mot löfte om bland annat kläder och hygienartiklar. Och om de inte vill ställa upp, då tänker hon anmäla dem till Migrationsverket och få dem utvisade, säger hon. Enligt pojkarna så sker de här ofrivilliga samlagen runt 4-5 gånger kanske, både på hotellrum och hemma hos föreståndaren. Vid ett tillfälle så filmas kvinnan av en av pojkarna medan hon har sex med den andra. Och den här filmen, den överlämnar de sen till Eskilstuna-Kuriren utan att föreståndaren vet om det. Vid artikeln på nätet så visas bara en kort censurerad sekvens från filmen och så hör man ljud där en kille viskar och en kvinna skrattar.
Nej, mamma.
I intervjun så säger pojkarna att chefen lyckades utnyttja dem eftersom hon visste att varken socialen eller polisen skulle tro på deras berättelse. Och deras sista utväg, det blir alltså att vända sig till media för att förhoppningsvis få hjälp av myndigheterna. Och samtidigt kanske nå ut till andra nyanlända i en liknande sits. I artikeln står det att det pågår en polisutredning mot kvinnan om sexbrott. Och tidningen har också varit i kontakt med henne, men hon nekar till all inblandning. Här har vi Elisabeth Lidén igen, reporten på Expressen.
Kvinnan säger också att personen som syns på filmen med pojkarna är någon annan än hon själv. Och att barnen ägnar sig åt lögner och falskspel.
Och sen fattar man beslut om att lägga ner den här förundersökningen därför att man kunde inte se att det fanns ett sexuellt utnyttjande. Det fanns ingen beroendeställning upplevde man och de här pojkarna var äldre än 15 år så att det var inte heller då något utnyttjande av minderårig och så. Men för den här 41-åriga kvinnan fick det ju väldiga konsekvenser eftersom hon mer eller mindre blev ju av med jobbet och kunde inte fortsätta med det här och det var ju hennes eget företag.
Och det är alltså nu? Efter attacken i sommarstugan den 3 augusti som ett rykte börjar spridas i sociala medier. För brottsoffren Anki och Göran Möller, de har en dotter som heter Johanna Möller. Och det är samma Johanna Möller som är huvudpersonen i den här sexskandalen. Dessutom så visar det sig att hennes exman har dött i en drunkningsolycka ganska precis ett år tidigare på exakt samma plats där hennes pappa mördas. Och det är något som vi ska återkomma till i den här historien.
Så att det uppstår tidigt väldigt mycket spekulationer och rykten kring den här platsen och den här familjen och den här 41-åriga kvinnan.
Så vid den här tiden, när attacken sker i sommarstugan, så är tillvaron minst sagt turbulent kring Johanna. För bara ett år sedan blev hon änka och ensamstående sexbarnsmamma. Och några veckor innan attacken så förlorar hon jobbet efter skriverierna om sexfilmen. Dessutom hamnar hon i rampljuset ännu en gång när flyktingpojkarna återigen vände sig till media. I en intervju med Lennart Hultman-Boye för TV4-nyheterna så berättar killarna om en händelse som utspelar sig en kort tid efter att Eskilstuna-Kuriren avslöjade de sexuella utnyttjandena.
Kan ni berätta lite kort om den här misshandeln? Vad var det som hände?
Båda killarna befinner sig alltså då i en lägenhet i Eskilstuna när ett tiotal personer plötsligt stormar in och överfaller dem. De maskerade männen misshandlar pojkarna brutalt, bland annat med en pistol. Och pojkarna, de känner igen två av gärningsmännen direkt. Enligt en av pojkarna så ska en av gärningsmännen vara den äldsta sonen till föreståndaren på HVB-hemmet. Och den andra, det ska vara hennes egen pojkvän.
Och det är ju Mohammed Rajabi som kommer att bli den andra huvudpersonen i den här historien.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Okej, så vem är då den här Mohammed Rajabi som tydligen är Johanna Möllers nya pojkvän?
Han berättade senare för utredare att han var född och uppvuxen i Iran, men han kom till Sverige från Afghanistan då något drygt halvår tidigare, jag tror det var i december 2015, tillsammans med två kompisar.
Så här låter det i SVT Agendas partiledardebatt i oktober 2015 med Camilla Kvartoft som programledare.
Ja, aldrig tidigare har så många flyktingar kommit till Sverige som just nu. Regeringen talar om att 150 000 flyktingar kan komma att söka asyl i Sverige bara i år. Och det kommer krävas extraordinära insatser.
För år 2015 så kulminerar den så kallade flyktingkrisen. Ett stort antal flyktingar från framförallt Syrien och Afghanistan tar sig till Europa för att söka asyl. Många tusentals människor mister livet på den riskfyllda färden i små gummibåtar över Medelhavet. Sverige tar emot drygt 163 000 asylsökande under år 2015. Och flyktingvågen skapar stora debatter om den nationella asylpolitiken. Samtidigt så uppstår ett enormt engagemang för flyktingarnas situation. Och många svenskar öppnar upp sina hem för de nyanlända när platserna inte räcker till på flyktingboendena. Och i september 2015 så arrangeras insamlingsgalan Hela Sverige skramlar i Globen. Med bland annat den hyllade professorn Hans Rosling som dragplåster. Och man lyckas samla in över 40 miljoner kronor till FNs flyktingorgan UNHCR.
Det är liksom allvarligt, va? Det är svårt att förstå sig på krig. Både hur det drabbar enskilda människor och hur länder kan fullständigt malas sönder och förstöras.
Och en av alla de flyktingar som lyckas ta sig till Sverige den här hösten för att söka asyl, det är alltså Mohammed Rajabi. Han kommer från Iran men är uppvuxen i Afghanistan. När Mohammed kommer till Sverige så säger han till Migrationsverket att han är född 1998, men i själva verket är han född 2 år tidigare. Efter bara några dagar placeras han på ett flyktingboende i Arboga och där lär han känna den ena föreståndaren, nämligen 41-åriga Johanna Möller. Ett bekant namn. 2 månader senare så tvingas det här HVB-hemmet att stängas ner och Johanna föreslår att Mohammed ska flytta hem till hennes lägenhet istället. Där bor hon tillsammans med sina 3-åriga tvillingar och sin 13-åriga son Sebastian. Mohammed tackar efter en viss tvekan ja, och redan första kvällen så inleder Johanna och Mohammed en relation. Men förhållandet är allt annat än populärt hos Johannas familj som förgäves försöker få dem att göra slut. Och nu är det alltså några månader senare och Johannas mamma Anki, hon vårdas på sjukhus. Hon har omfattande skärskador och hennes make Göran, han har just blivit knivskuren till döds av en okänd gärningsperson som har tagit sig in i deras sovrum och attackerat dem båda två i sömnen. Anki har med nöd och näppe klarat sig med livet i behåll efter knivattacken. Och nu har hon svårt att skaka av sig känslan av att hon fortfarande står näst på tur.
Det är ju så att med en person som överlever en sån här attack så finns det ju naturligtvis ett dödshot hängande över den personen. Alltså en gärningsman kan ju komma tillbaka och försöka avsluta det här. Och därför blir det ju lite viktigt att se vilka besökare hon hade till exempel då.
Ankis rum bevakas av väktare på rullande schema och de har fått en lista över godkända besökare som får hälsa på Anki och som alltså inte utgör något hot mot henne. På listan finns såklart Ankis 2 döttrar, Johanna och Ebba. Men Johanna får bara hälsa på tillsammans med sin son, Sebastian. Fast den olustiga magkänslan den blir allt mer påtaglig hos Anki och till slut så stryks Johanna helt från besökslistan.
Och i det anslutning till det så sker en ganska märklig händelse när en väktare på sjukhuset kommer upp och pratar med Anki om just Johanna.
Tidigare under dagen så har väktaren hajat till när han har sett Johannas namn på listan. Han har nämligen jobbat för Johanna på hennes HVB-hem och han har hört en hel del rykten om henne.
Och han säger då till Anki att hon är kapabel till mycket. Hon brukar anlita folk och göra saker. Och så jag skrämmer upp då Anki rätt rejält. Va? Och säger någonting om att Johanna då kan förmå folk att göra saker för pengar. Då. Misshandel och liknande saker. Då.
Så här säger Anki senare i rätten om mötet.
Sen berättar han ju om de här pojkarna som blir misshandlade. Och vad deras liv var värt. Och då sa han, ditt liv kanske är värt 100 000 då. Ja, sa jag, vad vet jag?
Det är klart, det är ju rätt anmärkningsvärt att en väktare går upp och säger såna här saker till en person. Och om hennes dotter och allting så då. Och den här väktaren låter sig inte förhöras heller av polisen sen när det här blir känt då. Men kontentan av det hela blir väl att man inser ju att man måste ha en ganska stark bevakning kring Anki här i alla fall.
Och det dröjer inte länge innan misstankarna mot Anki som gärningsperson kan avskrivas helt. Vi har Johan Ronge, kriminalreporter på Expressen.
Det som man gör nu det är att försöka få igång en desperat jakt på den riktiga mördaren som nu har ett försprång på nästan en vecka efter att han eller hon begick det här dådet.
Och nu riktas misstankarna om mot Ankis dotter, Johanna.
Johanna växte upp i en liten by kan vi säga som heter Hellberga som ligger strax utanför Eskilstuna. Hon född 75. Hon beskriver ju sig själv då som ganska blyg under sin uppväxt. Hon hade hennes tidiga skolgång kan man också säga var ganska okomplicerad.
Ja, på det stora hela så är Johannas uppväxt egentligen som vilken som helst med både motgångar och medgångar. När Johanna är 8 år så flyttar familjen in till Eskilstuna och skolbytet det blir en stor omställning.
Och en tid senare när hon fyller 15 då, kring 1990 så blir det betydligt mer problem. En del beskriver det väl som traditionella tonårsproblem då, men det var en del fylla och problem i skolan och sådana saker. Så att så ser väl den tidiga uppväxten ut då fram till hon är kring de sena tonåren.
Vid den här tiden så inleder Johanna sitt första längre seriösa förhållande och redan som 18-åring så får hon sitt första barn.
Men de håller ändå sams i 10 år och får ytterligare två barn innan de separerar då kring 2000. Efter separationen från den här första mannen då så träffar hon en ny man. Hon får en son 2003. Hon utbildar sig till socionom. Det är hon klar 2007. Sen blir det en separation med den här mannen några år senare. Hon träffar en ny som heter Aki Passila som vi kommer att stöta på mer i den här historien. De får tvillingar 2012. De gifter sig 2014 trots att det är väldigt mycket slitningar i den här relationen. Och i och med att det är det så försöker hon förmå sin pappa då att köpa en egen lägenhet som hon kan bo i under då förevändning att hon blir misshandlad av den här mannen. Vilket kan man väl tillägga inte finns några konkreta bevis för.
Vi köpte allt. Mm. Och det var ju inte bara han, det var ju de tidigare killarna i hennes liv med. De var ju psykopater allihopa. Den enda som var frisk var hon.
Johannas mamma berättar senare i rätten om dotterns uppväxt. Och även om den egentligen inte är så anmärkningsvärd utåt sett så är familjedynamiken allt annat än harmonisk under ytan.
Vi har ju haft ganska mycket besvär med Johanna i alla år kan man säga, redan från tonåren och framåt.
Både Anki och Johanna de berättar om en tydlig uppdelning i familjen. Johanna hamnar ofta i konflikter med sin mamma. Hon tyr sig hellre till pappa Göran som alltid ställer upp för henne. Långt upp i vuxen ålder.
Relationen till föräldrarna hade ju aldrig varit särskilt bra. Den hade väl inte varit direkt dålig heller. Va? Men det var väl en sorts kontaktbrist. Och Johanna hade allt genom åren haft bekymmer med ekonomin, och där hade hon ju fått stöd av föräldrarna som nu då i den här tidpunkten 2015-2016 hade börjat tröttna på det, särskilt pappan då. Han upplevde, han hade alltid hjälpt henne och nu hade de fått nog. Nu skulle de själva leva upp sina pengar och sälja sommarstugan och hon skulle inte få några pengar och sådär va.
Och dessutom så vill Göran att Johanna nu ska lämna lägenheten som han tidigare har köpt åt henne när hon sa att hon blev misshandlad av sin man och behövde ett eget hem. Johannas resonemang är att hon borde få behålla hela vinsten för lägenheten själv vid försäljningen.
Och Göran sa att du kan inte sälja någon lägenhet för det är min. Och hon säger då att det är min lägenhet.
Men i själva verket har Johanna bara betalat 5% av insatsen och kommer med andra ord att behålla en väldigt, väldigt liten del av vinsten. Och hennes pappa, som tidigare alltid har stöttat henne ekonomiskt, han slutar att ge henne pengar.
Så att relationen var inte bra. Dessutom tyckte de ju inte om hennes förhållande med Mohammed Rajabi då. Och de menar att det var alldeles för stor åldersskillnad och att han var alldeles ny och hade ingen direkt framtid i Sverige och sådär va. Så att det fanns en del bekymmer där.
Relationen har ju varit lite till och från under åren som har gått då. Hon är ju stort hjärta och jättesnäll mot barna och man tror att hon menar allt vad hon säger. Men sen har det ju visat sig att det har varit tvärtom många gånger.
Anki beskriver sin dotters personlighet som något av en dubbelnatur som är svår att förstå sig på.
Det kändes som att hon visade glädje och sorg när det passade henne. Det kändes aldrig som att det var något äkta. Utan det var precis som att ja, nu är det ledsamt här. Då gråter jag en liten skvätt. Eller här passar det att man har roligt och då skrattar man. Men det var aldrig något sånt här skratt som man kan ju få sådana lyckoskratt som man inte kan sluta skratta, det bara bubblar upp. Mm. Det var hårda skratt på ett konstlat sätt. Och likväl gråten också tycker jag många gånger att det var precis som att ja, det här är ju något sorgligt, det tycker väl alla är sorgligt. Då måste jag också tycka att det är sorgligt. Och känslomässigt så tror jag att hon var ganska nollställd faktiskt. Hon visar inte känslor. Jag tror inte att hon har några känslor, får jag lov att säga.
Och bara några dagar innan mordet så står det klart att sommarstugan i Granliden, den ska säljas. Bostadsannonsen ligger redan ute och snart är det dags för visning. Och Johanna är plågsamt medveten om att hon inte kommer att få ett öre av vinsten.
Och bara dagen innan den här attacken då, knivattacken, så hade Johanna och Mohammed och några av Johannas barn varit ute vid huset med en flyttbil då för att hjälpa till att hämta saker och innan den här försäljningen.
Johanna och resten av sällskapet lastar in sakerna i flyttbilen och lämnar huset innan föräldrarna kommer tillbaka.
Det här skulle väl kunna tas till intäkt för att det var någon typ av förberedelse då för den här attacken möjligen. Det är lite oklart varför de gjorde det här besöket då dagen innan mordet.
Relationen har alltså varit minst sagt spänd mellan Johanna och hennes föräldrar på senare tid. Men tidigare under dagen, alltså samma dag som attacken i sommarstugan sker, så meddelar Johanna plötsligt sin mamma att hon vill komma förbi med barnen och hälsa på dagen efter.
Men det kunde hon ju inte göra för att det hände ju saker på natten. Men då kom jag på sen. Det här var ju en fortsatt grej. Hon skulle komma till Granliden och hitta oss. Då var hon ett offer. Då var det henne det var synd om att hon kom och såg oss dödade.
Men Anki dör ju inte under den här knivattacken. Istället ligger hon svårt skadad på sjukhuset. Och polisen förhör henne medan hon ligger där i sjukhussängen. Och frågar om hon eller Göran har någon fiende.
Och jag sa vi hade inga fiender. Då frågade de väl mig om jag hade någon som skulle vilja mig illa. Och då enda jag kunde komma på, då var Johanna.
I nästa avsnitt.
Vi måste neka, förstår du? Så fort vi har gift oss, då kan vi dra utomlands, förstår du? Ja. Så vi får aldrig tvivla på varandra.
Du har lyssnat på Sommarstugemordet i Arboga. En dokumentärserie i 4 delar baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Vissa namn i den här dokumentären har bytts ut för att skydda personerna i fråga. Producent och manusförfattare här är Amanda Leander, tekniker Kristoffer Kronander och exekutiv producent är jag, Tove Friman Leffler. Och det här är en produktion av Podlit för Nådio. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.